Med detta säger jag välkommen hit, Torsten Åman. Ja.
Tack ska du ha. Det är roligt att vara här. Det är roligt, Anders, att få vara tillsammans med dig.
Ja.
Det är alltid roligt. Och i ett sånt här sammanhang blir det jätteroligt. Och vi har ju ett sånt oerhört ämne här idag. Man kan undra, hur hade det gått om anden inte hade kommit på pingstdagen? Hur hade fortsättningen blivit? Det hade nog inte blivit något vidare. Men anden kom och det betyder så oerhört mycket. Vi ska gå in på det här.
Jajamän.
Ja, det finns alla förutsättningar att det ska bli en bra predikan. Åtminstone var själva utgångspunkten.
Ja, gäller. Eller hur? Men jag måste ändå säga någonting till bara det här med helig ande, jag tycker det är ganska svårt alltså. Om jag säger så här, alltså fadern och sonen tycker jag är lättare att hantera, alltså fadern, Guds bilder och så här, alltså det är ju aktuellt idag, va? Och människor som säger att det inte är så noga vilken religion man har, och säger jo, det är väldigt noga vilken gudsbild, alltså fadern, och sonen tycker jag också att jag klarar av att hantera. Man lär sig om inte annat, särskilt i samtalen med muslimer, så blir ju frågan om sonen väldigt viktig, och där känner jag nog att jag har på fötterna liksom i det samtalet. Men anden tycker jag är svårt alltså. Alltså är den heliga ande, är den enbart för kristna, Torsten?
Ska jag svara på det direkt så här?
Ja, du kan väl börja i alla fall, jag vet inte.
Ja, då vill jag säga nej, den är inte enbart för kristna. Och det här som du var inne på, att det är svårt att förstå anden,
ja,
och få grepp om det liksom.
Ja.
Det är väl därför som det finns flera symboler i den här berättelsen.
Mm.
Det kommer en mäktig stormvind till exempel, och elden omsåg eldslågor. Och ja, även Jesus, när han undervisade om anden, så använde han bilder. Han talade till exempel om att få ett källflöde i sitt inre. Det är ju en bild, en symbol.
Ja.
Och sen, ska jag gå vidare eller?
Ja, gå vidare.
Ja, jag tänker på den här första symbolen då, med det våldsamma dånet,
ja,
som av en väldig vind.
Ja.
Man kan undra, vad tänkte de då? De som var med där, när det kom en sån väldig vind i detta bönemöte, kan man säga, en bönesamling där de var. Och hade det varit någon av oss hade vi kanske tänkt, oj, nu känns det som när man är ute på Vänern eller något sånt där. Men de hade kanske andra associationsbanor. Och det här var ju väldigt fromma människor. De kunde sin bibel. Och det första som står i bibeln om anden, om Guds ande, det är just i bilden av en mäktig vind.
Mm.
För det står ju så här att en Guds vind svepte fram över vattnet. Och i gamla bibeln stod det Guds ande svävade över vattnet.
Ja, precis.
Ja, ja. Så man kan undra vem har rätt här. Ja. Men vad säger du?
Ja, men alltså grundtexten står det väl, om jag minns rätt, ruach, va?
Just det.
Guds ruach. Ruach betyder ju Guds vind, eller Guds, ja, det är liksom det är samma betydelse.
Guds ande och Guds vind. Ja.
Guds vind, ja, ja, precis.
Ja, precis. Så, och Guds vind, alltså på den tiden när man skulle uttrycka något mäktigt, så kunde man lägga ordet Guds före. Så om det står Guds vind, så är det en mäktig vind.
Ja.
Och det här som händer i den berättelsen som är på pingstdagen, alltså Apostlagärningarna 2, när man hör dånet av en mäktig vind, det anknyter till skapelseberättelsen då Guds mäktiga vind svepte fram. Och för de människorna som var fromma och väldigt bibelkunniga så var associationen säkert 100% klar direkt. Mm. Nu verkar skapelsens Gud mitt ibland oss.
Ja, just det. Det anknyter till skapelseberättelsen.
Exakt.
Jag tänker på det här för att alltså, skapelsens mysterium, nu är det ett litet sidospår här, men ändå, om du vill bekräfta eller dementera detta, så skapelsens mysterium är också ett andens mysterium, det är det du säger.
Ja, det är så. Alltså detta med helige ande, det är ingenting udda eller konstigt.
Nej.
Eller överspänt eller bizarrt på något sätt. Utan det är själva urkraften. Det är själva grunden för hela skapelseprocessen.
Nu får jag mer tankar i huvudet.
Ja.
Det är så här, vi har en kör här. Faktiskt.
Ja, jag vet det.
Vi sjunger väldigt bra faktiskt.
Ja. Jag har hört det från många.
Jo, men och då kören Andante har framfört vid tillfälle som Stig Roland Rask, då han är väldigt fascinerad av Gunnar Edman och har gjort bland annat då ett körframträdande som heter En kyss av kosmos.
Och där, En kyss av kosmos.
Ja. Oj. Och där är ju Gunnar Edmans texter, alltså liksom att där är ju den här i tanken, alltså ifrån Guds ande, ifrån Big Bang till lövsångaren, liksom, som allt hänger samman med en exakthet som gör att slumpen inte räcker som förklaring. Och då finns det en beskrivning där Gunnar Edman beskriver, alltså den lilla fågeln lövsångaren som bara väger 7 gram, tror jag. Var det så? 7 gram. Han har aldrig varit i Afrika. Han föds liksom i norra Sverige. Och sen så vid ett tillfälle när han känner att det är dags så äter han upp sig till flera gånger sin egen vikt. Och så beger han sig mot Afrika. Och han navigerar, denna lilla fågel, navigerar med hjälp av stjärnorna, med hjälp av jordmagnetismen, med hjälp av det visuella seendet och med hjälp av en mängd olika saker som ingen förstår. Och han kommer fram. Varje gång detta sker så kommer den här fram. Och någonstans så skulle man kunna säga, är detta, alltså detta mysterium, är det ett andens mysterium i skapelsen?
Ja, man kan fråga sig så här, vad är det annars?
Ja, ja det är bra. Mm.
Ja.
Ja. Jag har inget alternativ.
Nej.
Anden är inte en, i första hand en kyrklig angelägenhet således.
Nej, hela skapelsen är ett verk av Guds ande. Och i psalm 104, vers 30 står det så här. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Det säger oss att det underbara process vi är med om nu i naturen är ytterst också den ett verk av anden.
Man måste inte gå på bönemöte bara då för att uppleva den helige
anden. Man kan uppleva anden på ett bönemöte.
Ja, absolut. Ja.
Det gjorde de första kristna här ju.
Ja, men inte bara.
Men om vi stänger in anden i ett bönemöte så blir det alldeles för trångt för den helige anden. Mm. För anden verkar i hela tillvaron. Och anden verkar också på det sättet att den berör människor på djupet. Det står om Jesus så här, att det ljus som lyser över alla människor skulle nu komma i världen. Det säger att det pågår ett verk i alla människors liv som har med Jesus Kristus att göra, med anden att göra. Så Guds ande verkar i varenda hem här i Stenhammar. Sen är det ju olika hur människor responderar till detta. Men Gud är där och gör sig påmind på ett eller annat sätt. Han gör det i alla människors liv. Och det tycker jag vi ska räkna med här i kyrkan. Att vi står för något som pågår runt omkring oss överallt. Inte bara i naturen utan också i människors inre. Vi representerar inte något främmande eller något udda. Utan vi representerar detta som alla är indragna i. Ja.
Det finns ju en annan bild också av anden i den här texten. Det är inte bara en vind som blåser. Det börjar brinna också.
Ja.
Elden.
Ja.
Hur ser du på det?
Det ligger säkert väldigt mycket i det här alltså. Men en sak som ju har med elden att göra, det är dess förmåga att sprida sig, att utbreda sig. Och vi kan ju se det att det som hände med de första kristna här som hade stängt in sig i en ganska isolerad grupp. Ja. När Guds ande rör vid dem så blir de mer utåtriktade. De till och med talar all möjlig världens språk. Och det har ju med elden som sprider sig. Och det gjorde den ju verkligen under den första kristna tiden. Men det här berörde, det här som hände här, det kan vi ju förstå, berörde de ju personligt väldigt djupt, i djupet av deras liv. Det gav deras liv en inriktning och en utveckling. Och här kommer en underbar sak in som jag skulle vilja säga någonting om. Och det är hur Gud verkar genom sin ande i människors liv. Ibland brukar vi tala om nådegåvor. Att människor får utveckla sånt i sitt liv som gör att de kan tjäna sina medmänniskor och Gud på ett ännu bättre sätt. Och jag skulle vilja då citera Levi Petrus på golvet. Det är en sån oerhörd hjälp att ha en fru som håller ordning på en. Och hon talar om att den här boken har ramlat ner. Och där står det om Levi Petrus. Det här är så intressant. Han säger, det har förefallit mig många gånger som om den andliga nådegåvan endast varit en utomordentlig stegring av en hos personen förut befintlig naturlig utrustning. Och då kan man tänka så här, alla människor har olika gåvor, olika utrustning av naturen. Så är det ju så. Men när Guds ande rör vid oss, då vill detta gudsvidrörande att det som finns i oss och är vår gåva ska blomma ännu mer än det gjorde tidigare. Och jag skulle kunna ta många exempel, men jag tänker på Besalel i andra Mosebok. Alltså Besalel är värd en bekantskap. Han var konstnär och han var ledare för en grupp konstnärer. Och då sägs om honom att Gud har fyllt honom med gudomlig ande, med insikt, förmåga och kunskap till all slags hantverksskicklighet. Så han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar, slipa stenar för infattning, snida i trä och så vidare, utföra olika slags arbeten. Här var en människa som hade en konstnärlig begåvning och en praktisk begåvning. Och så fyllde Guds ande honom för att vara med i det här uppdraget att framställa detta tabernakel i öknen, detta vandrande tempel skulle man kunna kalla det för, som de hade. Alltså, när Guds ande rörde vid honom så utvecklades hans gåvor så han kunde utföra någonting utöver sin förmåga. Det är så de andliga gåvorna fungerar. Vi skulle kunna gå igenom här ett efter ett i det som räknas upp här. Ja. Ja, men jag tänker på att en del har av naturen en slags intuition. En del säger att kvinnor har mer än män. Ja, en del kvinnor är rent otäcka. De ser igenom folk. Men också män kan ha intuition. Men när Gud välsignar en sån människa, då kan denna intuitiva förmåga utvecklas så det blir något profetiskt över den personen. Den personen kan leva sig in i andra människors nöd. Och den personen kan förmedla ord till styrka och kraft som är utöver det vanliga. Det är det profetiska. Och jag har en sak till, men tar
ja,
du?
Nej, ja, men jag tänkte fråga dig om tungotalet bara.
Nej,
men,
nej.
Ska jag vänta med det? Eller?
Det väntar med det.
Ja, ja.
Jag måste få säga detta. Jag tänker på, vi var inne på det här med musiken och körsång och detta. Det musikaliska, men det är ju en gåva. Det är ju en naturgåva som vissa människor har. Och när Guds ande rör vid detta, så kan det bli någonting utöver det naturligt medfödda. Och det här är så intressant. För man undrar till exempel vad det är de stora musikerna och tonsättarna har. Vad är det som gör att Ingmar Bergman talar om att Bach ger ett budskap från Gud till mig? Vad är det hos Bach? Det är något utöver hans naturbegåvning som talar till, inte bara till Ingmar Bergman utan många, många andra, om att det finns en andlig verklighet. Och en del av er kanske såg på Skavlan när Linn Ullmann var där. Och så var Dawkins där, du vet han, Dawkins.
Ja,
Richard Dawkins.
Ja.
Han, ateisten, superateisten, han var där och pratade och han framlade oss sin otro, att han inte trodde på Gud. Och då sa Linn Ullmann så här, gång på gång, vid flera tillfällen, åtminstone ett par gånger sa hon, men Bach då? Men Bach, och många undrar nog, vad säger hon Bach? Men det har ju att göra med de samtalen som hon har varit inne i med sin far, där Bach förmedlar någonting. Men nu ska det är viktigt att säga, när Guds ande får röra vid en vanlig medelmåttig musiker och sångare, så kan vederbörande få förmedla ett blänk som griper hjärtan och som talar om Guds närvaro. Nu kunde vi haft en lång föreläsning.
Jättelång.
Otroligt.
Jag hänger lite i tungotalet här.
Får jag, ja, ja, ja.
Får jag komma med den
här?
Så här är det trots allt. Det låter väldigt vackert, allt det här du säger, Torsten.
Ja, det är vackert.
Men när jag trädde in i den kyrkliga gemenskapen på 1980-talet, så fick jag liksom uppfattningen om att tungotalet, som jag uppfattade som ett obegripligt pratande eller någonting, det var liksom signumet för den heliga ande i vissa kretsar. Alltså här har ju du en helt annat perspektiv, men var kommer detta? Det står ju ändå där att de talar i tungor, de här människorna där i apostlagärningarna. Och så, hur kommer vi in där?
Liksom? Ja, alltså det spelar en väldigt stor roll i den här berättelsen.
Ja, eller hur?
Ja, och det här är ju fullständigt obegripligt att dessa olärda människor plötsligt talade främmande språk som andra kunde identifiera.
Ja.
Det är ju tala om mysterium, det är ett märkligt mysterium som inträder här på denna, den kristna församlingens födelsedag. Då händer detta. Och man måste väl se det här som en profetisk händelse, att det är mycket märkligt. Men det är väl ännu märkligare, kan man säga, att idag när vi har pingstdagen här och står här och pratar svenska, så är det just detta som händer, att Guds budskap predikas på alla världens språk. Att det faktiskt blev så som det profeterades om, kan man säga, på den kristna församlingens födelsedag.
Ja.
Och folk kände igen det här. De kände igen språken. Så att lärjungarna blev inte mer obegripliga när anden kom, utan de blev mer begripliga. Därför att budskapet framställdes på folkets språk. Varje andlig förnyelse innebär inte bara ett återvändande till källorna i tron. Det innebär också en anpassning till språket och kulturen för att själva innehållet i tron ska förmedlas ännu bättre. Håller du med mig?
Ja, absolut. Alltså det här, jag tänker ju, jag känner ju många, många iranier.
Ja.
Som från början då är shia-muslimer. Och när de kommer till Sverige, så det är många av dem, och du känner ju också några, men många av dem, påfallande många, konverterar till kristen tro. Och jag har frågat honom vad det här, varför det är så. Och då säger man att det är en gammal historia. För araberna invaderade Persien för väldigt länge sedan. Och försökte tvinga perserna att tala arabiska. Det gick inte, va? Men däremot så är det ju så, precis som om du ska vara en rättrogen jude och be till Gud, då måste du be på hebreiska.
Jaha.
Alltså ja. Guds språk är hebreiska.
Ja.
När Gud talade till Moses så talade han hebreiska, va?
Ja.
Det betyder att hela den religiösa språkbilden, när du talar med Gud, så är det hebreiska som gäller. Medan då det inom islam så talar Gud arabiska.
Okay.
Det betyder att om du ska be till Gud inom islam, så måste du be på arabiska. Och för perserna då i det här läget då, kan du ju förstå, det är lite som om tyskarna när de invaderade Norge på andra världskriget säger till alla norska kristna att nu, mina vänner, måste ni be till Gud på tyska, för Gud är tysk.
Ja, just det.
Eller om ryssarna invaderade Sverige och så säger, vem det nu är då, som så säger, nu förstår ni, kära svenskar, att nu får ni här med er från Stenhammarkyrkan, måste ni be till Gud på ryska, för Gud är ryss. Det blir inte populärt, va?
Nej. Det kan man nog utgå från.
Och samtidigt då, så är det ju då för oss, alltså för varje religion som är skriven i lag liksom, så är ju också språket reglerat, va? Man måste skriva på det språk, man måste läsa på det språk som Gud talar i princip, va? Ja. Men här säger då iranierna då så här: vi längtar efter att få be till Gud på vårt eget språk. Och det här förstår jag då väldigt väl, för det var också så när jag kom till tro. Så insåg jag då, alltså kyrkan var för mig, kristna människor var för mig en kultur som var mig mycket främmande, för att anknyta till det du sa alldeles nyss. Det var en mycket främmande kultur för mig.
Ja.
Men mycket snabbt lärde jag mig att Gud lyssnar också på mitt språk utifrån den jag är. Jag kan tala till Gud även, alltså, utifrån min inre språkvärld, va, förstår du? Vilket var oerhört intressant. Och det här är, det är alltså att få tala till Gud på sitt eget språk är ju något fullständigt unikt, alltså.
Ja.
I religionssammanhang.
Vad härligt att det fastlades redan på födelsedagen här.
Eller hur?
Ja, just det.
Oh. Det betyder att i alla tider så finns det ett språk. Va?
Just det.
Ja.
Just det.
På alla platser.
Får jag bara lägga till en liten parentes innan vi går vidare? En mycket liten.
Lite.
Och det är det att det finns ju också, man ser i Nya Testamentet för övrigt, det står inte så mycket om det, men det finns med. Det finns ju också tungotal som ett bönespråk som man utövar i sin ensamhet. Mm. som ett, ska vi säga, liturgiskt språk till Gud. Ja. Många kanske känner främmande för ordet liturgi i sammanhanget, men det är det ju faktiskt. Man talar till Gud utan att förståndet formulerar orden, utan hjärtat formulerar orden direkt på ett främmande språk i tungotal, som det är också en biblisk företeelse.
Det är också en biblisk företeelse. Men då är det på det personliga planet.
Ja. Ja. Det är ju så.
Och då är någonstans så säger det, och det här var en liten öppning för mig, va, eftersom att då anden hamnar naturligtvis som tungotal. Det var inte så att pingstvännerna där hade fel, va? Det var inte det. Utan för mig var det, stod det klart för mig att det var mycket, mycket mer.
Ja, ja, just det. Mm.
Jag har en...
Men du, har du kommit redan till den sidan?
Nej, du har väl, här har vi ju lite kvar där.
Ja.
Så vi berörar detta.
Ska vi bara ta lite i det här sammanhanget? För det kan vara viktigt att bara säga detta i förbigående.
Ja, absolut.
Sen tar vi den sidan som du har där.
Ja.
Och alltså, det är så här, det vi talar om nu, det har att göra med att öppna sig för det övernaturliga. Var öppen för att det finns en sån verklighet och för att detta kan betyda något i mitt liv. Då kan det vara viktigt att säga i ett sånt här sammanhang att man öppnar sitt hjärta för det övernaturliga innebär inte att man öppnar sig för allt som finns i det övernaturliga. Utan, och här är Bibelns undervisning väldigt, väldigt, tycker jag, tydlig, att det gäller för oss att vara prövande. Inte allt som rör sig i det övernaturliga är rätt och riktigt och nyttigt att ta till sig. Ibland händer det att en del människor som helt har haft sitt hjärta stängt för sådana här saker plötsligt gör en upptäckt, och de blir så öppna så de sväljer allt. Nej, det står pröva allt och behåll vad gott är. Och ibland så kan det bli lite tokigt. Och det är det kanske att se upp. Och jag kan säga, när jag var ung, jag var ju ungkar ganska länge. Det var många som var oroliga för mig, hade nöd för mig och bad för mig. Och var kärleksfulla och goda. Och jag fick åtminstone 3 profetiska budskap vilka jag skulle gifta mig med. Och det var olika människor. Och jag sa, Herre, du behöver inte vända dig till någon profet. Du kan tala till mig direkt. Sen gifte jag mig med en helt annan person. Och med detta menar jag, alltså det gäller att vara prövande. Och det sånt här kommer fram väldigt mycket i Nya Testamentet.
Ja.
Visst gör det?
Ja.
Ja, och då vill jag bara säga innan vi går vidare. Alltså en del av det som rör sig i den andliga världen är ju rent grumligt. Det är ju rent konstigt att den som har smakat det friska källflödet från Gud känner på sig när det är något som inte stämmer. Och om du känner det, om du har en sån aning, så var försiktig. Var lyhörd för den rösten. Det finns till och med en andlig gåva att skilja mellan andra. Så vi ska befinna oss på en sund andlig väg. Annars blir vi bara ledsna och besvikna.
Jag måste få säga en sak.
Ja.
Ja. Men alltså det här med att pröva.
Ja.
Alltså det ligger ju inbyggt i, det har vi pratat om i Stenhammarkyrkan här, för att kristendomen är liksom, där är förhållandet mellan Gud och människa till skillnad från lagreligionen avreglerat. Alltså friheten finns där, va?
Ja.
Och då är en sån här sak, och det här tangerar ju det här som du säger då, va? En sak är ju då att inom islam finns ju halal och haram, alltså rent och orent. Men det samma finns ju, då säger Paulus att allting är rent. Egentligen säger han då kosher är rent, va. Då säger han allt är kosher. Men allting är inte nyttigt, så här.
Nej, just
eller hur?
Det.
Alltså, i någonstans så ligger det i oss själva att pröva allt detta. Och jag ska berätta för dig att i förra veckan så satt jag nere i Shiraz i Iran med en kille som är oerhört intresserad av religion, och så frågade han här till mig: hur är det, Anders, med liksom, är det här förbjudet inom kristendomen, är det här förbjudet och är det här tillåtet och därför? Och till slut så sa du, så vi har inte halal och haram, utan vår store profet Paulus, va, han säger att allt är halal, va,
ja,
men allt är inte nyttigt.
Ja, just det.
Och då sa han så här, men hur kan du då navigera liksom i livet?
Ja.
Och det kräver ett visst ansvar, men jag tror att den helige ande leder mig, Gud leder mig i detta, va.
Ja.
Ja.
Jag tror också att, ja, detta är en sida av andens verk.
Eller hur? Men du, tiden går.
Ja, precis.
Till slut bara...
jag påminns om att återhållsamhet är andens frukt.
Ja. Precis. Till sist är det också så här att vi i samband med anden så nämns inte bara vind och eld, utan faktiskt någonting som är lite överraskande. Alltså, förlåtelse är också någonting som beskrivs i samband med den helige ande. Vad är det han säger där nu då i vers 38 där? Omvänder och tro.
Och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Och då får ni den heliga anden som gåva.
Och det här tycker jag är intressant, va? För att förlåtelse är ju en mycket djupare form av försoning, eller hur? Alltså, vi kan ha ett formellt förhållande, du och jag. Ett affärsmässigt. Och det är bra. Vi kan också vara i konflikt med varandra och så kan vi försonas och återigen ha ett affärsmässigt förhållande, va? Alltså, men just när förlåtelse sker,
ja,
alltså, då uppstår någonting annat, nämligen att där uppstår vänskap, eller hur?
Ja.
Alltså, förlåtelse och vänskap hör samman. Och någonstans så säger, tycker jag, den här texten, alltså, att du får förlåtelse av Gud betyder inte liksom att, ja, nu är det reglerat och ordnat, utan nu är du Guds vän. Va? Är du med?
Alltså, detta är så bra! Fortsätt.
Ja, alltså, du blir Guds vän. Det är den helige andes. Bort med det reglerade gudsförhållandet där du håller bud och du håller regler och har liksom ungefär som Gud vore en myndighet, va? Plötsligt liksom så inträder det avreglerade gudsförhållandet. Gud förlåter. Gud blir din vän. Du är släkt med Jesus, va? Det blir alltså, ja, Jesus blir huvudpersonen, tror jag också, på grund av det. Det här är ett andens verk.
Det är så bra, Anders.
Hoppas. En källa till evigt liv, säger ju också Jesus, va? Eller hur?
Ja. Ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Det ska bli honom en källa med ett flöde som är evigt liv.
Det har alltså, förlåtelsen i det här fallet har inte med skuld att göra, va? Liksom, och att, det är inte det grejen, utan det handlar om att en försoning mellan människa och Gud som är på ett enastående djupt plan, så djupt att det är vi tillhör, vi blir Guds barn.
Just det.
Ja.
Just det. Ja.
Jag tänkte, ska vi dra ihop det?
Nu ska du avsluta detta.
Ja, alltså, jag tänkte vi slutar med lövsångaren här också.
Ja.
Jag tycker den är bra, va? Den lilla lövsångaren som aldrig har varit i Afrika. Som har en inre pilot som är inmonterad av Guds ande. En cockpit av fungerande mätare och sensorer. Blinkar och lyser och han hittar. Fast han aldrig har rest den här vägen så kommer han fram. Han kommer hem. Eller hur?
Ja.
Jag tror att på samma sätt fungerar anden i våra liv också. Alltså anden i oss ser till att vi kommer hem. Förstår du? Alltså vi reser genom detta liv, genom denna historia som är så full av motsägelser och full av nederlag. Och ändå så säger evangeliet då på alla språk: tro på mig och du kommer hem. Du kommer fram. Lita på mig och du kommer fram. Jag tror att på samma sätt som när lövsångaren så att säga, flyger sin färd dag efter dag genom detta land han aldrig har sett och ändå når fram, så kommer vi också på vår livsvandring på grund av anden har inlagt den här navigeringen i oss, så kommer vi av den orsaken kommer vi hem, vi kommer fram. Det är min, där är jag lik lövsångaren.
Det är bra. Tack ska du ha.
Är det bra?
Ja. Det är bra.
Tack ska du ha, Torsten.
Tack.